God kväll allihop och välkomna till säsongsavslutningen av Champagne med Henrik. Jag har en jättespeciell gäst med mig här ikväll som jag är superangelägen att både få dricka champagne med och att samtala med. Nu rullar vi igång kvällens Champagne med Henrik. Jag sitter här och är så himla glad för att jag får hälsa dig. Fredrik Strage, välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Jättekul att ha dig här. Du är multikonstnär skulle jag nästan säga. Alltså listan på grejer som du gör, för jag vill presentera dig för våra tittare och i synnerhet våra yngre tittare, är så lång så jag fått skriva upp den. Men i princip så kan man säga att du är musikjournalist, eller började som musikjournalist. Och sen så har du gått till att utveckla det. Du är också författare, kulturjournalist. Du driver en egen podcast som heter Hemma hos Dage. Där du intervjuar olika, huvudsakligen musiker, eller hur?
Artister kommer att hälsa på hemma hos mig.
Just det, just det.
Och dricker kaffe och spelar upp sina favoritlåtar.
Just det.
Men det är ju intressant att nämna att jag har gjort många olika saker. För ofta känner jag att jag har gjort nästan exakt samma sak de senaste 25 åren, att jag inte har utvecklats överhuvudtaget utan att jag bara kommenterar olika former av popkultur och håller mig till det. Ett tag så fick jag en väldig ångest över att många av mina generationskamrater började istället skriva om politik. De blev politiska journalister. Mm. Men jag stod kvar och stampade på samma fläck.
Det är en way better fläck. Alltså. Det är mycket, mycket
jo, alltså jag är inte
tråkigt att skriva om politik.
Jag är inte så intresserad av politik. Jag har alltid varit intresserad av estetik. Nu har jag skrivit en hel del om politik på senare år. Mm. Men ibland känner jag mig lite smutsig när jag gör det. För det är så oerhört lätt att... Men som journalist så jagar du ändå klick. Du blir lite av en klickhora. Och det har jag varit i allra högsta grad. Jag har ju märkt att så fort jag skriver någonting om politik så går siffrorna upp.
Ja, det är så.
För det är fler som vill dela texter om politik än som vill dela texter om vilka dragshowklubbar i Berlin som Iggy Pop hängde på 1977.
Det sammanfattar allting som är fel med vår kultur egentligen.
Jag är rädd för det.
Men du har ju, så här, om man säger... Att du inte tycker att jag har utvecklats. Vi kan ju återvända till det. Men när jag lärde känna dig på avstånd första gången. Då var det genom en musiktidning som hette Pop. Och Pop, du var med ända från början där. Eller? Den startade 1992.
Jag kom med 94 på vårkanten.
Ah, okej.
Okay. Via en annan tidning som heter Sound Effects, SA.
Just det.
Och en av medarbetarna där var med och startade Pop. Och sen så tror jag att popredaktionen upptäckte mig via ungdomstidningen Ultra som jag knöts till av...
Just det, det var Skugge.
Linda Skugge var redaktör och fick in mig där. Men den första texten jag skrev i Pop var en intervju via telefon med soulsångerskan Jaleesa Anderson. Hon sjöng refrängen i The Shamans Love Sex Intelligence, om du minns
den. Just det, det är ju jättebra. The Shaman, de hade den och Destination Eschaton.
Precis, och Ebenezer Good.
Som handlade om att det var toppen att ta ecstasy.
Att det var toppen att ta ecstasy, de hade massa hits.
Ja, det, för att sätta det här lite grann i perspektiv då, så har jag, och det här är en grej som jag har, som jag tänkte vi kunde, det är en liten lek som jag har börjat göra i mitt huvud nu när vi har blivit så jäkla gamla. Och tidsleken, det gör så att jag relativiserar tid, så att jag jämför avståndet mellan nu och någonting som jag tycker känns närliggande, mellan den tiden och lika långt tillbaks.
Ah,
är du med?
För här, jag är med. Mm.
Så att tidsleken låter ju då göra, om vi tar det visar vi Pop, så här. Pop startade 1992. Och bara för att göra en kort liksom, brief till er som tittar, som är yngre. Man kan nog inte förstå hur tongivande Pop var på sin tid. Det var typ pre-internet och det var en extremt definierande tidning för populärkulturen.
Ärligt talat så lästes den inte av så väldigt många, men alla som läste den skrev själva. Så det blev som ringar på vattnet. Det som stod i pop fick en extrem spridning.
Ja.
Om vi skrev till exempel, vilket vi gjorde, att det fanns ett nytt brittiskt band som heter Oasis som var jättebra.
Ja.
Då ledde det till att Oasis blev oerhört stora i Sverige för något annat europeiskt land utanför England. Och jag skrev jag gjorde en intervju med ett ungt franskt teknoband som kallar sig Daft Punk. Det var så tidigt att jag ringde hem till Thomas Bangalters mamma. Som sa att...
Vänta, var han barn då? Eller? Bodde han hos sin mamma?
Han bodde hos sin mamma. Hon sa, är lite toujours à l'école? Han är fortfarande i skolan.
Ah, okay.
Han ringer när han kommer från skolan. De var så pass små. Så vi var väldigt tidiga med saker. Och det kändes som om vi hade stor makt. Och då inbillade vi oss att det var många som läste oss. Men det var inte riktigt så. Utan det var snarare så att andra personer som skrev läste pop och hämtade idéer därifrån.
Okay.
Det blev en kedjeeffekt.
Jag läste pop och många jag kände läste också pop.
Så pop var lite som det här rockbandet Velvet Underground på 60-talet som inte var så stora. Men alla som lyssnade på Velvet Underground startade egna band.
Ja, men då blir man ju också tongivande på det sättet helt enkelt.
Ja.
Åldersmässigt då, så pop kom 92. Det är alltså 26 år sedan i år.
Den kom när Bill Clinton precis hade blivit president. Det var i december 92.
Ja, men det stämmer med anteckningar jag har. Men om du då går för att sätta det här i perspektiv. Mm. För att jag tycker inte att det känns jättelänge sedan, till early 90s. Men om du går från 92, 26 år tillbaks, då hamnar du 1966. Och då är det så här, Good Vibrations släpptes det året. Star Trek började gå på tv-serien. Adam West, Batman, började gå. Och kulturrevolutionen pågick i Kina.
Det var så tidigt alltså, ja.
Så att, jag menar, det sätter det i perspektiv. Jag ska ge ett exempel till. Men sen vill jag att du ska göra ett sånt exempel på en sån här double take på tiden.
Ja, visst.
Och den här, liksom, för att jag snackade med en kompis på Facebook. Vi gillar Kim Wilde, båda två mycket. En av de första låtarna som jag gillade på riktigt när jag var ganska liten var Kim Wildes låt då, Cambodia. Den är från 1981. Det är alltså 37 år sedan. Och om du går från 1981 tillbaks 37 år. Då hamnar du 1944. Och då var det Judy Garland som låg på listorna. Det sätter saker i perspektiv. För att även då, jag var liksom medveten då 1981, men Judy Garland det är andra världskrigshistoria.
Men både du och jag förmodligen lyssnat ganska mycket på Judy Garland i efterhand.
Ja.
För att hon hade en av de absolut bästa rösterna genom tiderna. Jag har varit ganska besatt av hennes historia och hur hon gick ner sig och hur hon blev en barnstjärna. Jag älskar Trollkarlen från Oz. Det är en av de här filmerna som jag alltid återvänder till.
Jag är helt med dig. Men jag menar, hon är ju en gay-ikon också. Tycker du att det finns ju gäng såna här stora artister från den tiden. Vokalister och sådär. Jag tänker på så här, även Barbara Streisand.
Ja, verkligen.
Vad tycker du? Jag gillar den här plattan som hon gjorde med Barry Gibb som heter Guilty.
Guilty, underbar låt.
Du...
Jo, men jag är svag för så här klassisk gaykultur. Alla de här pillerpoppande primadonnorna. Liza Minnelli, jag menar Judy Garlands dotter. Hennes album Result som hon gjorde med Pet Shop Boys. En skiva som jag var alldeles besatt av i tonåren.
Ja.
Men även hur... Jag läst massor av böcker om Stonewall-upproret.
Ja.
1969. Då egentligen Pride-rörelsen kom igång på allvar. Och om hur polisen i New York trakasserade. De brukade alltid gå förbi bara en Stonewall och släppa ut transpersonerna och spöa upp dem. Och den kvällen så sörjde många för att Judy Garland hade blivit begravd tidigare på dagen.
Aha,
och de lackade ur så på att de inte lät dem sörja i fred. Att de för första gången tog sina stilettklackade skor och liksom dängde dem i huvudet på poliserna. Och så startade Pride-upproret. Så det berodde delvis på Judy Garland. Väljer jag att tro. Det finns folk som hävdar att, det här, att Judy Garlands betydelse har överdrivit starkt och att de egentligen inte brydde sig. Men jag tycker historien är vackrare om man tänker att Judy Garlands begravning som ledde till Pride-paraden och därmed också regnbågen, Somewhere Over the Rainbow. Därför är regnbågen Pride-paradens symbol.
Det är en fantastisk... So, det är som The Legend of Buddy Valance. When the legend becomes you print the legend. Alltså, det är sanningen nu. Vi bara kör på det. Är du så encyklopedisk som jag uppfattar dig? Liksom?
Nej, jag brukar ofta vara ganska väl förberedd om jag är med i någonting.
Ja.
Om jag till exempel ska prata i TV4 på morgonen och berätta om en ny skiva så har jag skrivit upp vad jag ska säga. Mm. Sen är jag inte med mig lappen när jag sitter där, men jag vet att jag har skrivit ner det tidigare, och då minns jag det. Mm. Jag var med en gång om att det kom fram en tjej till mig ute på en bar och sa: Fredrik Strage, du är verkligen encyklopedisk. Det är fantastiskt vad mycket kunskap du sitter inne med. Men var får du allt ifrån? Och jag sa: jo, men om jag är med i tv till exempel så brukar jag förbereda mig väldigt mycket och göra research. Hon tittade på mig och sa: vadå, så du förbereder dig? Har du skrivit ner vad du ska säga? Och så du sitter bara där och upprepar vad du redan har tänkt säga alltså. Ja, så. Jaha, då. Och så gick hon vidare. Det var som om jag totalförstörde
hennes illusion med att du bara var en sprudlande virtuos, ett ymnighetshorn.
Nej, men ingen är ett ymnighetshorn. Jag menar, det är så himla viktigt att ändå förbereda sig och försöka vara... Jag vet mycket om popkultur. Jag kommer ihåg det. Jag har ganska bra minne, det har jag verkligen. Jag minns väldigt tydligt vad jag gjorde vid vissa tillfällen. Och jag minns mycket detaljer. Och jag kommer ihåg vad folk har sagt och så vidare. Men jag... Det skulle aldrig funka om man inte förbereder sig, eller hur?
Vi ska göra så här. Du ska få ungefär 2,5 minuter på dig att förbereda dig. För att jag tänkte vi gör så här. Vi ska titta på klippet som visar hur det gick till när du sabrerade den här champagneflaskan.
Ja.
Så vi kan få lite champagne att dricka. Och under tiden, innan vi kör den, så tänkte jag, om du har lust att se om du kan fundera på sånt här tidshopp som illustrerar avståndet mellan oss och någonting och historien. Så, då ska vi se under tiden hur det gick till när vi var ute i Lucia eftermiddag skölden och sabrerade champagne. Hej allihop! Det är Lucia! Och jag står i Kungsparken tillsammans med Fredrik Strage. Tjena Fredrik!
Glad Lucia på dig!
Du, detsamma. Jättekul att ha det här. Troligtvis så är vi de enda som egentligen har tänkt tanken på att sabrera champagne utomhus på Lucia.
Tror du att det hörde till det traditionella Lucia-firandet? Men nu är det mycket debatt om hur man ska fira Lucia. Så det är möjligt att den här fina gamla sabreringstraditionen har försvunnit. Minns när jag var liten och Lucia kom in där med en jättestor Dom Perignon och...
Har du gjort det här förut? Har du sabrerat en flaska champagne förr?
Jag var inte betrodd med sådana uppgifter för jag var väldigt fumlig när jag var liten. En vän som sabrerade en gång hemma hos mig på en nyårsfest.
Så glasregn ner?
Genom fönstret rakt ner på Kungsholmsgatan.
Okej, okay. Ja, det är inte ton och takt. Men...
Nej, det var vad vi sa också. Det här är inte ton och takt, men jag blev lite avundsjuk.
Fredrik, här får du en flaska Paul Roger.
Oh.
Och det första som vi börjar på den är att om du bara tar och pillar av folien. Schysst, så nu har vi klätt av den där. Och då avlägsnar du även den lilla grimman. Så när den är av nu så ska du få... Här har vi då den lilla, pyttelilla sabreringskniven.
Åh, oh, La Gueule. Är det en speciell champagne-sabreringskniv? Alltså?
Det är faktiskt det.
Jag står ändå i en park i Malmö, knivbeväpnad just nu.
Det första är att du sticker liksom in tummen i håligheten i flaskans botten. Så du stagar upp den sådär. Ja, precis. Sen så lägger du kniven på... Mekaniken är liksom att den bara glider längs ytan och slår i läppen där med full kraft. Och du bara fullföljer rörelsen liksom tjum, med flamboyance.
Flamboyance. Ja. Flamboyance. Ja. Flamboyance.
Okej. Okay. Ja, men... Alltså...
Det var det jag var ute efter, att det skulle se lite coolt ut.
Take it away!
Försöker fyllas av fransk flamboyans nu.
Armen. Hela armen. Större.
Något under.
Oh, you did it!
Jag klarade det.
Var det. Men det du gjorde, det var, jag har aldrig sett det här. Du hackade bort bitar av glaset tills... kocken själv, det sprutade ingenting, vilket är så här, mindre kaskad, men mer att dricka.
Mer att dricka, mer till oss.
Du, Fredrik, det här gjorde du bra.
Tack snälla.
Då ses vi. Det känns faktiskt lite hotfullt, men vi hoppar tillbaka till studion och slår i oss den där.
Absolut.
Schysst. Så gick det till när vi öppnade den här flaskan genom att inte spilla en enda droppe.
Jag är ganska imponerad av mig själv faktiskt.
Alltså det var jätteroligt och du fick in den där flamboyansen på slutet. Så att nu,
tack.
Nu tänkte jag ta tillfället i det.
Jag tänkte ut ett tidshopp.
Berätta tidshoppet medan jag serverar oss champagne då.
I år är det 23 år sedan det svenska rockbandet Kent gav ut sitt första album. Det var 1995. Och då hade det gått 23 år sedan jag föddes. Så...
Ah,
det känns ganska snurrigt.
Det är tungt.
För att det har gått lika lång tid sedan den skivan släpptes som jag hade levt när den kom. Jag tänker ganska ofta på det albumet, för jag brukar ofta gå till Slakthusområdet i Stockholm för att spela skivor eller se konserter. Eller så går jag till Globen, och då går jag från Gullmarsplans tunnelbanestation till Globenområdet. Och då passerar man gången där Kent-medlemmarna är fotograferade på omslaget till sitt första album.
Okay,
Även känt som Kent-gången faktiskt.
Alltså.
Så jag tänker ofta på den skivan som jag egentligen inte riktigt gillade när den kom. För det kändes bara som Smashing Pumpkins på svenska. Kent för mig var något som verkligen satte igång på Du och jag döden.
Mm.
Och sen Tillbaka till samtiden och Röd. De tre skivorna är jag
alltså, nu,
extremt förtjust i.
Jag måste ju hugga på det här direkt nu. Det här, jag har faktiskt material på det här som jag hade tänkt titta på längre fram. Men vi bara kör på det här. Kent, jag vet att du gillar Kent mycket, och Kent är ju väldigt populära i Sverige. Liksom, du har stor following. Jag har en liten beef med Kent.
Och
jag tänker att jag måste...
Sätt igång, jag hör gärna om din beef med Kent.
Och det är bara rent generellt. Så har jag har svårt att tolerera vuxna män som gnäller.
Sant, fast du går ganska mycket depprock bort. Jag menar, Ian Curtis och Robert Smith och Susie Sue och Sisters of Mercy och... Lou Reed till och med. Gnällighet är ju en komponent.
Det är en stor komponent. Men du vet, alltså det där började för mig med strofen. Jag vill ha min tunga där. Och du vet, jag fick spel på det. Men sluta! Antingen så får du prata med henne om hon också vill det, eller också måste du gå vidare med ditt liv. Du kan inte hålla på så här.
Du menar att han hade kunnat, om han sjöng istället jag har min tunga där, istället för att jag vill, utan att han bara faktiskt berättade att alltså, han gick ner på en
tjej. Ja, han hade väl förmodligen varit tyst då om han hade hållit på med det.
Jo, men det handlar ju om längtan. Längtan är viktigare än vad du faktiskt upplever.
Ja.
Det är därför rockmusik handlar om att stå på ditt rum och drömma om stjärnorna. Att liksom vara nere i rännstenen och titta upp mot Vintergatans alla.
Men jag är med dig, men det är olika saker. För det ena är en aspiration som uppväcker energi. Det andra kan vara en självömkan som är liksom självbefläckande på något sätt.
Absolut, men vad var den unge värt där? Jag menar, där har du självömkan och gnällighet i 180. Allt sånt där blir ofta gnälligt. Men så här, jag skulle hålla nog med dig om att Kent... De är ju gnälliga så tillvida att de bara mindes, och det är de verkligen inte ensamma om, jag är likadan, men att de bara mindes den negativa kritik de fick. Det gjorde de delvis för att kunna upprätthålla bilden av sig själva som outsiders. De var ju älskade redan från första skivan. Fick nästan högsta betyg i alla tidningar hela tiden. Förutom när de gjorde en spelning i Hultsfred 2004 kanske. Och de sågades. Och det beror på att Jocke Berg glömde texter, ljudet var uselt, de var alldeles oinspirerade.
Okej, det var en dålig gig.
Det var ett dåligt gig, de fick dåliga recensioner. Det var också det enda gig Kent gjorde det året. Men i sin egna huvuden, Kentarna pratade istället om att det här berodde på att de hade landat i helikopter på en fotbollsplan i Hultsfred. De ansåg då att recensenterna blev så provocerade av det här att de valde att såga spelningen.
Ja, för att det skulle vara så stekig grej.
Ja, för att det var så stekigt och de var så indie. Ja. Men det hade inget med det att göra. Men jag tror att det var väldigt viktigt för Kent att tänka att de var outsiders. Att de var utanför, att de var i motstånd.
Ja.
Och det är nog viktigt för alla artister att tänka i viss mån. Men för dem var det här verkligen grunden för hela verksamheten. Och sen blev jag skrev en ganska halvsågning av deras klassiska vita konsert på Stadion 2003. När publiken skulle vara klädd i vitt. Och då raljerade jag över det och skrev att det var på nationaldagen, att det här känns som sektmöte i Ku Klux Kent. Att det är den största nationalistiska manifestationen i svensk historia. Och det är nu,
okay.
Nu tolkar jag kanske inte alla det som något negativt, men jag är verkligen inte så nationalistisk av mig. Så det var ju menat som en diss, och de i Kent blev jättesura.
Ja. Men ni blir kompisar sen igen?
Nej, jag skulle inte säga att vi har varit kompisar.
Nej, men du tycker jättemycket om Kent?
Jag älskar Kent.
Och det gör du,
Kents låtar. Och jag är,
alla andra i Sverige också. Det är typ jag och tre.
Ja, fast många fansen gillar deras tidiga material. Jag föredrar Kent lite så halvsent. Och det är det som gör dem unika också. För de flesta artister brukar bli sämre ju längre de håller på.
Ja.
Kent blev av någon anledning, tycker jag i alla fall, bättre. De skiljer sig från Depeche Mode på det viset. Att de började inte suga på en viss skiva och blev allt kassare.
Jag var bara tvungen att ta bladet från munnen på den pucken.
Det hedrar dig att du kan stå upp för ditt Kent-hat.
Nu vill jag hälsa dig välkommen. Så är vi halvvägs genom showen. Men skål.
Skål YouTube.
Ja, inte dumt, eller hur?
Nej.
Jag vill faktiskt fråga dig en annan grej. Du pratade om research innan. När ni jobbade då på 90-talet, när du skrev krönikor. Vi satt och pratade innan om, du gjorde en krönika då, eller inte en krönika, du skrev en text om Jeff Mills. En gammal
teknoproducent.
Ja, precis. Jag tänkte på det så att, jag vet inte hur man skulle ha gjort det. Jag är ett par år yngre än dig, men alltså, hur hittade du information utan internet?
Jag köpte musiktidningar som fanns på den tiden. Små klubbtidningar. Och jag beställde till och med sådana tidningar utomlands. Sen fanns ju faktiskt, just när det gällde Jeff Mills, så gick du att hitta information på internet genom att använda sökmotorer som Hotbot, minns att den hette.
Ja, ja.
Väldigt tidigt.
Nej, men det var nog typ Momus och sådär. Det var som hade webbsidor jävligt tidigt.
Och sen skriva ut de här webbsidorna och gå hem och läsa på. Så, men absolut, det tog ju lång tid. Jag minns att jag var väldigt, väldigt mycket på Kungliga biblioteket och läste mikrofilm om man skulle skriva om svenska artister till exempel. Och vi hade ju också ett enormt arkiv av musiktidningar på tidningen Pop.
Ja, så det var mycket researcharbete helt enkelt på den tiden.
Ja, och det upptog väldigt stor del av verksamheten och alltså, förbereda sig.
Ni gjorde ju en annan grej, för jag minns att det var så här en kontrovers mellan er som skapade den här nya musikrecensionskulturen. Och så här gamla, lite stabbiga figurer som satt och recenserade de stora dagstidningarna. Som tyckte att ni var subjektiva i era omdömen. Kommer du ihåg det? Det här är inte objektiva omdömen.
Jag vet, fast hela idén med objektiva omdömen är lite udda.
Om kultur?
Omdömen är till sin natur inte objektiva. Det är nästan omöjligt, i alla fall om du pratar om kultur. Mm. Men däremot så ska de inte vara partiska, och det är en väldig skillnad. Mm. Men vi blev de här sura rockgubbarna som skrev så några gånger, som Måns Ivarsson på Expressen till exempel, han läste ju pop och gillade pop och tyckte om tidningen ända tills han, jag tror han blev utslängd från en Bruce Springsteen inspelning i Sen kväll med Lok en gång. Och sen trodde han att Anders Lok hade något att göra med det. Men de tyckte också om pop. Däremot Ulf Lundell var ju väldigt kritisk, och han kallade oss Prettopacket på Sveavägen. Väldigt catchy name faktiskt.
Ja, det får man ju ge honom.
Prettopacket på Sveavägen.
Det ligger bara i munnen.
Å ena sidan ansågs vi vara oseriösa, och att vi var för liksom, besatta vid att saker och ting skulle vara hippa och coola. Och å andra sidan ansågs vi vara alldeles för pretentiösa, vi tog ämnet på för stort allvar. Mm. Men jag minns alltså stämningen på redaktionen. Jag var ju 23, 24, 25, 26 när jag gjorde det här. Mm. Stämningen var vi var väldigt uppfyllda av oss själva. Vi var väldigt övertygade om att det vi gjorde var så himla viktigt. Att det vi gjorde var det absolut mest betydelsefulla man kunde syssla med. Och jag minns att jag tänkte verkligen att hela svenska folket undrar nu vilken som är 1997 års åttonde bästa skiva.
Men jag älskar det. Det var ju fel. Det undrade ju inte hela svenska
folket. Nej, jag vet. Folk brydde sig inte så mycket, men vi var så extremt...
För din egen verkshöjd skull så är det helt rätt att tänka så. Ja. Att acceptera att få vara uppfylld av det man gör som någonting betydelsefullt.
Men det var lite som... Jag kunde nästan... Så här, efterhand kan jag förstå folk som är med i... Jag menar, extrema religiösa sekter eller till och med så här politiska terrororganisationer, att i den åldern så är du väldigt formbar. Mm. Och om någon person som är väldigt begåvad kommer att säga till dig att det här är det viktigaste som finns, du måste vara beredd att dö för det här, då gör du det i den åldern. Det var inte så att någon bad mig att spänna på mig ett liksom, dynamitbälte och gå in i ett köpcentrum och spränga mig själv. Men jag var beredd att göra nästan vad som helst för att de här texterna skulle bli bra. Mm. Det var en fanatism i det som nästan är obehaglig i efterhand. Då vi
Alltså, jag har gjort en notis av vad jag kallar det för liksom subjektiv journalistik som ställer sig i kontrast till någon slags bizarrt objektivitetsideal som existerade då. Men jag ville koppla det här lite grann till den moderna nätkulturen. För att, jag menar, internet var ju inte en grej då på det sättet som det är nu. Men subjektiviteten nu, alltså individen som är avsändare är alltid inkluderad i budskapet nu. När du har en kultur som präglas att alla är både avsändare och mottagare. Så att den attityden som handlar om att inkludera sig själv i texten och liksom rakryggat också säga, men det här är jag och jag tycker det här. Som, det är någon gammal text jag minns där Anders Locker säger, jag skulle sälja hela min skivsamling bara jag fick se Oasis live en gång till. Vilket jag kommer ihåg och tänkte, shit, om man kan vara spekulant på den samlingen kanske.
Nu var ju Andreas var ju den som verkligen skrev så hela tiden. Det fanns ju andra skribenter som inte riktigt skrev på det sättet. Mm. Exempelvis Lennart Persson, nu sitter jag här i Malmö och varje gång jag kommer hit så tänker jag på Lennart Persson och Musik och konst, hans skivaffär.
Just det.
Som han drev. May he rest in peace. Han skrev inte riktigt på ett lika subjektivt vis. Och jag var nog inte heller riktigt där att jag var i jag-form lika ofta som Andres Locko. För Andres förvandlade sig själv till en seriefigur egentligen i texterna. Mm. Lite på ett sätt som jag antar att jag nästan har förvandlat mig själv till en seriefigur i många av mina krönikor på senare år. Länge så tänkte jag att jag skulle syssla med någon typ av mer, brist på ett bättre ord, objektiv reportagejournalistik där jag som författare knappt märktes. Det var vad jag ville uppnå väldigt länge, men sen har jag på något vis hamnat i den här fallen att jag skriver väldigt mycket om mig själv, jag skriver väldigt mycket om mina vänner och jag använder mitt privatliv i väldigt hög grad i texter för att jag tycker att det är kul och jag tycker att det blir, att resultatet blir underhållande.
Ja, det blir, jag ska säga ärligen att jag är en sån person som faktiskt läser böckerna som mina gäster skriver. Här är den boken som du är aktuell med, som är en samling av 242 stycken krönikor och 242 alluderar, det är en referens till Front 242.
Exakt.
Men så är det också 242 stycken texter här i. Och de är ju personliga. Och kan vi prata lite grann om så här, för nu har jag plöjt dem här precis de sista dagarna, så att jag är full av strage.
Funkar verkligen att läsa allihopa på en gång? Jag tänker att det är en bok man dyker in lite som ett smörgåsbord ungefär.
Du, jag började så. Jag hoppade fram och tillbaka, men sen så plöjde jag liksom i alla hålen efteråt. En sak som slog mig när jag läste den här, det är att jag tror att det verkar som du har väldigt många krönikor där du sågar naturen. Alltså, hatar du naturen, Fredrik?
Jag tvingades ut i en kall, regnig, småländsk lövskog när jag var liten. För att delta i en sorts penalism för barn som kallas mulle.
Just det.
Då en tokig tant i trollkläder ska underhålla dig. Ja. Men allt du vill göra är att gå hem och titta på video. Men du tvingas vara ute i skogen med den här mulle. Och,
är det här, jag skrev upp en grej här, så här, alla barn var inte starka nog till att säga nej till friluftsfrämjandet.
Jag tror till och med att jag skrev alla barn var inte starka nog till att säga fuck off till friluftsfrämjandet.
Så kanske det var.
Men jo, jag är ingen stor naturvän. Och jag försökte när skogen var hipp runt 2004-2005, kommer du ihåg den eran? När alla svenska independentfilmer handlade om unga män som gick ut i skogen och liksom uppfylldes av, ja, men lite som Henry David Thoreaus Walden.
Just det, Into the Wild fanns det en film.
Exakt.
Som, precis.
Så då försökte jag gå ut i skogen lite grann. Men
va?
Jag försökte gå ut i skogen bara och njuta lite, men jag kan inte släppa den här känslan av att naturen är inte min vän. Jag gillar den här filmen Grizzly Man av Werner Herzog väldigt mycket. När en man flyttar ut i Alaska och blir kompis med björnarna och sen blir uppkäkad. För att jag tror inte att det är meningen att vi ska, jag menar, naturen är likgiltig. Mm. Den bryr sig inte om oss. Och där är ju tyvärr till och med tidigare i alla fall tänkt att naturen, det är dåligt väder i Sverige hela tiden. Och om naturen här bjuder på konstant regn och rusk och snö hela året, så då kan jag också bjuda på ett och annat. Så då har jag liksom underlåtit att sortera mina sopor och sånt. Dock, jag har utvecklat någon typ av klimatsamvete senaste månaderna på grund av South Park, som är lite mitt rättesnör i livet. Om South Park säger någonting så brukar jag följa deras order.
Okej, okay, de har de har tacklat av lite grann på senare år, va?
Ja, De tacklade av fram tills i fjol. Mm. Sen är de lite tillbaka och bra igen. Det var en period när South Park var, när de gjorde en sammanhängande historia genom hela säsongen och det blev fruktansvärt dåligt. Mm. Men nu är de bra igen.
Okej. Okay. Jag vill egentligen bara faktiskt komma tillbaka till det med naturen, därför att det här är ju ett av de första tillfällen som jag hittat en meningsförändring i det avseendet. Alltså
var du också med i Skogsmullen?
Alltså, nej, men jag var datanörd i början av 80-talet. Och min mamma hade alltså, den tidens motsvarighet till skärmtidsgrej. De var jättesnälla, de lät mig verkligen göra mycket, men de hade en sån grej att nu måste ni ut och leka, för att det är det som är naturligt och bra för barn. Jag tror att det var enbart kontraproduktivt att jag var ute överhuvudtaget. Jag menar, naturen som företeelse är så oändligt mycket mindre intressant än vad jag kunde göra med min hemdator. Och du har ett annat citat, nu har jag inte skrivit upp det, men jag kommer ihåg det typ ur minnet, där du har ett snack med någon annan nybliven fader som har ett barn, som, och han säger liksom, men barnen måste ut i naturen, det är typ naturligt för dem. Och du säger någonting i stil, du får rätta mig här, men varför det? De föddes ju inomhus.
Exakt, de är inte jätter. Nej. Jag menar, bebisar är inte jätter som måste ut på grönbete. Så varför måste, vi bor nära Kronobergsparken i Stockholm, perfekt natur. Det är natur som är skapad av människan, prydliga rabatter och vackra träd. Men det är en designad natur.
Ja.
Jag gillar tanken på att vi istället tar det bästa ur naturen och sen skapar vår egen natur.
Ja.
Som kan tillgodose våra behov.
Vi har en circle jerk här. Alltså, så mycket natur jag vill ha, så vill jag ändå inte ha mer än 10 minuters väntetid tills jag kan få en cocktail. Annars har vi ett problem. Liksom, att klaffsa runt där ute där pinnar ligger utströdda helt ostrukturerat. Jag ser inte någon anledning till att jag ska lägga min tid på det heller. Men har det påverkat, liksom, hur står du i miljöfrågan egentligen?
Jag har börjat källsortera plast.
Ja.
För jag tänker att det är bra.
Ja.
Och för att jag har lite ångest över att jag tidigare kunde slänga
batterier
i... Alltså okej, jag har inte slängt batterier i hushållssoporna. Men jag har lagt det vid några tillfällen i papperskorgar ute på stan. Okej, det är väl ungefär som att slänga dem i hushållssoporna egentligen. Det är väl egentligen ingen som helst skillnad. Men det känns inte riktigt som om det är jag som gör det om det sker ute på stan. Utan det kändes som om det var värre att slänga batterier i hushållssoporna, vilket jag aldrig har gjort.
Ja.
Utan jag försökte lägga dem hos batterisamlare. Jo, men det är klart att jag är efter den här sommaren och efter att ha läst olika rapporter, så jag är ju...
Himla tråkigt att prata om miljöpolitik.
Jag hoppas att Johan Norberg skrev en text om det här. Vi träffades första gången på Johan Norbergs bröllop, för övrigt, där jag var DJ. Och använde små Ayn Rand-samplingar som jag tryckte igång över teknolåtarna. Men jag hoppas Johan Norberg har rätt om att tekniken kommer att lösa det här problemet.
Ja, men alltså, det är ju min förhoppning också. För att, om inte annat så är det...
Tills dess kommer jag att fortsätta sortera min plast och iaktta försiktighet i min
batteridistribution. Va?
Precis.
Jag har bara för att ytterligare understryka det här, så jag ett citat till, alltså, så här, som jag tycker är roligt. Berätta om det här då. Ett problem med de djur som tidigare har gjort skivor är att de är hippies.
Ja, det där skrev jag apropå...
Det är ett jätteroligt citat. För djur är hippies. Jag är helt med dig. I allmänhet är djur hippies.
Men inte alla djur, men många djur är ju hippies. Jag menar, valar till exempel.
Ja, de vegeterar.
Och delfiner till exempel. Mm. De gör liksom inget... Jag tror Ali G sa någon gång att man borde ge ett ultimatum till alla djur. Either do something useful or piss off. Och många skulle då säga att djuren gör något viktigt, men jag kan tycka att de kan göra mer. Ofta om man går till en djurpark till exempel, så tycker jag att djuren är så oengagerade. Ja. Man ser liksom ingen riktig...
De levererar
inte för 5 öre. Särskilt när den här järven på Skansen, som är någon sorts... Det är väl djurrikets motsvarighet till någon svårmodig goffsångare som aldrig visar sig och aldrig turnerar. Ja, men så här, Stina Nordenstam rakt av, järven på Skansen.
Alltså.
Och jag är ganska intresserad av järv. Jag gillar så här Marvel-serier, Wolverine. Så jag vill se en järv i en action som fäller ut snyggt-klona.
Ja, som är plågad och komplex.
Ja, men som i alla fall bjussar på en show.
Ja, precis. Men komplexa showande djur. Alltså, det finns en scen i den första Jurassic Park-filmen som jag tycker är... som är ett reality moment. Och det är liksom, de har åkt runt i den här fantastiska parken. Han tar med två barn ut för att de ska få se framklonade dinosaurier då, där 1993. Och sen så åker de ut och så är det liksom tropisk skog. Och så de har klippt det så det känns som att man står där i 10 minuter och man hör bara de här djungelljuden och det är ingen dinosaur. Exakt, jag var på Nordens ark i somras liksom med mina barn. Och det är ju alltid samma sak. Djuren har ju kravlat iväg och är typ färgade som naturen. De har smält ihop och sen så är de osynliga.
Ja, men vet du vilka som är bra?
Nej, vilka är bra?
Delfinerna på Kolmården. Delfinshowen där är fantastisk. Jag har gått fram flera år på raken nu.
Levererar delfinerna?
Ja, men framförallt, de levererar inte bara. Delfinerna i en sekvens, så, nu är jag ganska blödig av mig, men delfinerna dansar tryckare i månljuset med delfinskötarna till My Heart Will Go On. Du hör de här säckpiporna i melodin och så dansar de tillsammans och kramas. Och sen flyger delfinerna upp i luften framför månen. Och jag gråter för att jag blir hänförd. Jag tycker att det är otroligt vackert. Och jag har fått väldigt mycket arga mejl om att det är fel att bli hänförd. Dels för att det är väldigt billigt att bli blödig av att börja gråta till My Heart Will Go On. Men även att det är synd om delfinerna. Vilket jag kan förstå, men jag tyckte de verkade rätt kul.
Alltså, kan vi prata lite grann om det? Att gråta till saker som folk tycker är kitsch och gråta. Du har sett den här... vi har ju barn som är lite grann i ungefär samma ålder. Frozen. Vad heter den på svenska?
Frost.
Frost, precis. Finns ett sångnummer i den som heter Do you want to build a snowman?
Och då riktigt, gråter du också av den?
Ja, gråter du också av den?
Ja gud, jag har skrivit alltså, om det. Alltså, jag blir,
och det här kan ni som känner mig vet att det här är som ett clockwork. Om du sätter på den låten, jag klarar inte.
Stora syster har isolerat sig för att hon är rädd att skada lilla syster med sina ismutantkrafter. Och lilla syster står utanför och knackar på och vill bygga snögubbe. Och stora syster svarar inte. Och lilla syster sitter där och sjunger och längtar efter sin stora syster. Och stora syster kommer inte ut och åren går. Och till slut är hon vuxen och säger fortfarande...
Alltså, I'm tearing up.
Ja, men eller hur?
Som vi talar om.
Ja, men det är så vackert. Och det märker att min dotter nu som är 9 år, hon tycker att Frost är för småungar. Hon tycker inte om den längre.
Nej.
Och jag säger till henne att vänta Bianca, vänta 10 år. Du kommer älska den här filmen. Det är förmodligen den bästa film som har gjorts det här decenniet. Det är lätt den bästa Disney-filmen.
Jag är helt enig.
Och den säger så mycket om allt möjligt. Och, jag menar, ett bevis på hur briljant den är att det går att lägga så många andra aspekter på den. Man får läsa in allt möjligt i den här filmen. Och jag blev riktigt förbannad när Jordan Peterson, filosofen, sa att det här var ren PK-propaganda eller någonting. För jag tycker verkligen inte den. Det finns andra tecknade filmer som känns klumpiga, där man försöker få in ett inkluderande budskap på ett ganska platt sätt. Inte Frost. Utan den är så, och den är så, det tog så lång tid att skriva den.
Ja.
De jobbade på det här manuset i nästan 10 år.
Är det sant?
Gjorde massa justeringar, så det är en perfekt film.
Jag håller helt med. Den är komplett. Alltså, jag menar, den delen av berättelsen och i centrum så uppfattar jag att det är en berättelse om orättvis alienation.
Ja.
Därför att den yngre systern får ju inte veta vad det är som har hänt. De raderar ju hennes minne av en olyckshändelse.
Just det, trollen gör det va?
Ja, trollen gör det. De raderar hennes minne så att hon vet inte. Men plötsligt, jag kommer inte kunna säga det här utan att börja gråta alltså, för att jag blir så berörd på riktigt av det. Alltså. Men när hon sjunger så hon sitter ju med ryggen mot dörren. Ja. Alltså, man försöker sjunga till sin syster genom nyckelhålet. Och då sjunger hon We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Seriöst! Alltså, jag kan inte tro mig själv. I'm choking up.
Ja.
Bara att säga det. Bästa filmen, bar none.
Men sen hela hennes, Elsas resa mot någon sorts frigörelse. När hon går upp och skapar, hon bygger ett ispalats själv.
Ja.
Och tänker att här kan jag vara själv. Jag är ett freak, folk tycker att jag är konstig.
Mm.
Men det är okej, jag skapar mig själv en verklighet. Jag menar, det finns ju... Självklart går det att liksom lägga hela komma ut-grejen som många homosexuella går igenom på den historien.
Att men du känner, kan lägga all emancipation
precis, all frihetssträvan hamnar i den filmen. Oj, vi pratade länge om Frost, men ja, den är briljant.
Den är väl värd att prata
om. Jag spelade till, jag var DJ för några veckor sedan och spelade en house remix av Let It Go ute.
Okej, du får skicka mig, finns det någonstans som jag kan spela? Kan vi lägga den i kommentarerna till den här videon när vi ligger ute? Det blir så känsligt nu så att jag har ingen övergång till någonting vettigt här. Utan det enda jag kan Det enda jag kan koppla det här till nu, det är en annan sak som jag tyckte var rolig som du skrev, som lite grann vittnar om en slags framstegsoptimism. Jag menar, du nämnde att du så här tror på teknologi. Liksom. Det är så här, jag hoppas att min son slipper springa efter grötvatten om han inte sa liksom, att han jobbar i så här, kryosfären runt Mars eller någonting sånt.
Just det, det var en barnramsa som min mamma gjorde på mig och som min mormor gjorde på henne. Ja. Man lägger, du har bebisen i knät och så tar du fötterna och säger spring efter grötvatten, spring efter grötvatten, spring efter grötvatten. Och sen ös i, ös i, ös i, ös i. Och sen spring hem, spring hem, spring hem. Ös ur, ös ur, ös ur. Och sen säger man och skälp ut allt sammans.
Ja, det tycker de ju är roligt.
Det tycker de var jätteroligt när man hällde ut allt sammans på slutet. Och den ramsan måste ju vara uråldrig för det var ju länge sedan. Och min mormor och morfar bodde i Gnarp, en liten ort norr om Hudiksvall.
Fantastiskt namn alltså. Ja.
Gnarp, och där sprang de efter grötvatten senast på... De fick renande vatten redan så här, tidigt 1900-tal. Så det här, vi pratar om 1800-tal när de sprang efter grötvatten. Så det är en väldigt gammal ramsa.
Ja, motsvarande ramsa jag fick som barn. Jag är ju av skånsk börd. Liksom. Ja. På min pappas sida så går vi ju... så här 600 år tillbaka som skånsk präst ett. Så att jag fick så här, vad som är en slags klassramsa. Man sätter barnet i knät och sjunger så här, så rider herremannen nett, nett, nett. Så rider herremannen nett, nett, nett. Men så här skumpar bonden, så här skumpar bonden.
Vilket klassförakt.
Ja, eller hur? Det är hårt. Men det, skit i det. Poängen var ju här Att man inte ska springa efter något vatten överhuvudtaget på det där liksom naturromantiserande sättet.
Nej, jag hoppas han slipper det. Men om jag ska vara ärlig så jag menar, jag börjar bli ganska pessimistisk vad gäller så här, hur framtiden kommer att se ut. Både liksom klimatmässigt och politiskt så är jag så här, rejält oroad. För menar, det stora, vi pratade lite om klimatet förut, det stora skräcken där, det är ju om... Det finns någon bakterie någonstans som tinar upp.
Ja. Det har du det är en jättebra manus ju, till
en hemsk skräckfilm.
Eller en lång tv-serie, Netflix-serie.
Bakterien.
Precis, ja, men pandemi som finns gömd i isen. Liksom.
Precis. Eller ett rymdskepp som har störtat, som är The Thing. Sånt var
det. The Thing är en annan som jag älskar väldigt mycket. Men kan vi hoppa på det här framtidståget lite grann då? För att jag skulle bara, eller först så ska jag faktiskt göra en inflygning till Jana, för att jag vet att det är många som har frågor till Fredrik, så vi kanske ska ta och spela in några sådana så att vi inte glömmer att inkludera vår publik.
Vi har en fråga här till er båda angående naturen. Vad skulle ni ge upp för att inte spendera en månad i skogen med tält och så vidare? Ingen öl under ett år, inga konserter i augusti?
En månad i skogen i tält.
Det är ett inferno.
Jag kan tänka mig att inte dricka öl på ett år.
Jag hade offrat konserter lätt. Om jag hade fått lov att titta på YouTube-videos istället.
Konserter under en månad möjligtvis, men inte konserter under ett helt år.
Hade du bott en månad i skogen för att få se konserter?
Ja, om jag hade fått se konserter... Om alternativet är att jag inte får se konserter på ett helt år, så kan jag tänka mig att bo i skogen en månad.
Okay, men plus att då kan du har ingen wifi-täckning, alltså du har ingen täckning.
Nej, men jag kanske kan ändå skicka röksignaler som får några begåvade lo-fi, indie, alternativ country-artister att komma förbi, men jag tar och spelar lite för mig. Ja. Men vem vet, kanske Lana Del Rey kan komma dit och sjunga några låtar om man har talat med den här personen som försmäktar ute i en skog i tält.
Ja, jag tror att du hade blivit galen mycket långt innan du tror. Har vi några fler frågor, Jana? Jana?
Ja. Jag har en fråga här som musikfråga till Fredrik Antö. Vilket är det mest underskattade bandet under 60-talet respektive 70-talet?
Under 60-talet och 70-talet?
Det är svåra frågor.
Ja, verkligen. Med underskattade, då måste man ju tänka på saker som underskattade då. Mm. Har ju en tendens att upptäcka sig i efterhand. Så om jag kan svara någonting som inte så många brydde sig om då, så är Velvet Underground ett bra svar. Ja, men de har ju fått sin, sin uppmärksamhet nu, många år senare?
Jag kan ha fel här, men jag tolkar den här frågeställaren som att de är ute efter att hitta någonting nytt.
Hitta någonting helt
som
nytt.
Som är alltså, bra, som inte får ha skattning idag. Jag kanske har fel, men...
Nej, absolut. Jag tycker att bandet Honey Limited, som Lee Hazlewood gav ut på sitt skivbolag, är väldigt bra.
Var det för eller efter när han körde med Nancy?
Det var efter att han haft en hit med These Boots Are Made For Walking. Då startade han ett skivbolag i Hollywood och signade en massa olika artister. Och ingenting av det han släppte där blev hits överhuvudtaget. Men han gav ut ett helt album med ett band som hette Honey Limited. Som gjorde en låt som heter Warrior till exempel, som handlar om Vietnamkriget. Hur flickan sjunger om att hennes pojkvän ska åka till Vietnam och att han ska slåss som en krigare. Samtidigt så låter den väldigt dubbeltydig och hon antyder att han kommer att mörda en massa folk. Och är det här värt det egentligen? Varför ska vi offra vår kärlek? Men väldigt mycket av det som Lee Hazlewood producerade är fullständigt briljant. Stort, orkestrerat, samtidigt som det har en viss nivå av kitsch. Och det finns en annan sångerska som heter Susie Jane Holcomb som är...
Bra namn också.
Ja, hon är relativt, eller väldigt, väldigt okänd. Hennes cover av Tim Hardens Reason to Believe, den finns inte på Spotify ens. Susie Jane Holcombs cover av Reason to Believe av Tim Harden, det är en av de vackraste inspelningarna jag har hört. Så jag skulle säga Susie Jane Holcomb på 60-talet som en underskattad artist. Och hon har inte heller fått ett gigantiskt, någon typ av renaissance i efterhand. Mm. Och vad gäller 70-talet...
Ja, precis. För det var en tvåstegsraket.
Det var en tvåstegsraket. På 70-talet så...
Du kan ju låta den bubbla
jag
i bakgrunden.
Jag kommer på något snart.
Nu när musikfrågorna började så tänkte jag... Jag bara kom på apropå. Jag kan inte riktigt släppa den här snömannen. I Deadpool 2 så gör ju Deadpool en referens till Do You Want to Build a Snowman och säger att den egentligen är en rip-off på Barbara Streisands pappa Can You Hear Me från filmen Gentle.
Jag har faktiskt inte sett Deadpool 2, jag har missat den. Jag måste kolla på den också.
Ja, okej, men den är väl... Ja, den är ganska...
Jag älskar detta alltså.
Han är bra, han som spelar Deadpool är ju... Vad heter han nu?
Ryan Reynolds.
Reynolds, precis, ja. Han är jätterolig och jag tror ganska mycket improviserat. Men, har du sett Gentle?
Nej, jag gillar Barbara Streisand, men jag har missat den.
Ja, okej. Men känner du till låten?
Ja.
Papa Can You Hear Me? Mm. Alltså, jag har hört på... Tycker du att det är en rip-off? Do you want to build a snowman?
Nej, men ibland brukar jag vara dålig på att känna igen toner på det viset. Jag är nog mer textperson än musikperson egentligen.
Papa, can you hear me?
Ja, det är för sig. När du sjunger sådär låter du... Otroligt likt.
Ja, jag kan inte heller höra.
Men du har haft väldigt mycket allsång till Frost hemma förmodligen. Så.
Ja, oerhörda mängder som karaoke. Okej, men flagga om du kommer på något kul på den där 70-talsfrågan. För det är en annan sak som jag tänkte vi kan hoppa på samtidigt. Och det är ju då så här, ditt coola foto på den här bilden.
Ja.
Det är ju en väldigt bra fotograf som har tagit, för att så här snygg är du ju inte egentligen.
Jag tycker jag ser bättre ut än sådär. Folk har sagt att det är som Jeff Goldblum, jag vet inte.
Det var faktiskt inte helt oäven.
Det är nog min lätt judiska näsa som gör grejen.
No, men det är något med hakpartiet.
Hakpartiet? Lite... Jo, men jag har lite skäggstubb. Skäggstubbet är lite hårdare än jag brukar ha.
Ja,
Det där skulle ju vara min Tinder-bild om jag var ogift.
Lätt.
Verkligen.
Och sen så hade alla blivit så här jättebusiga.
Alla blev otroligt besvikna, precis.
Liksom, fan, den här hårde liksom, med det gråsprängda farliga.
Jag tänker att du kanske kan googla mig ändå så på de andra bilderna.
Men tror du att det är så här att... Egentligen så skulle jag slängt upp ett par bilder på oss båda när vi var typ 16 vid det här laget. Det finns inte så mycket att hitta på när man googlar på dig när du var så ung av förklarliga anledningar för att vi är så gamla. Men jag har ju sett så här gamla foton och vi såg ju rätt förfärliga ut som yngre. Tror du att det är så här mest produktionsteknologin som har blivit bättre, eller att vår generation är så här, att många av oss som är late bloomers helt enkelt ser bättre ut?
Jag tror att det är Guds försyn. Om man liksom ser lika crap ut som jag har gjort tidigare, så får man ändå se ungefär lika crap ut resten av livet. Så man, utseendet förfaller inte riktigt lika mycket som de som var skönhetskungar och skönhetsdrottningar i högstadiet med mig, ja. Som numera mer ser ut, ja, men de ser mer ut som Leif Loket Olsson kanske. Ja. Alltså all respekt till honom. Det var elakt sagt.
Mot alla inblandade?
Jag tänkte mest på honom.
Ja, ja. Okej, du tänkte så. Ja. Mm.
Men... Jag inbillar mig att jag ändå har någon typ av skärm. Annars skulle jag inte ha dejtat de tjejer som jag har dejtat.
Nej, precis. Alltså för att, det är väl ändå så här att om man är late bloomer. Jag har en kompis som har en teori. Så att om du ser liksom ung ut länge, så att säga, du inte blir man utan har lite babyface. Som Richie Cunningham i Happy Days. Du vet, Ron Howard.
Ja,
han har liksom sett likadan ut, vilket gör att nu när han blivit gammal, då är det min kompis Marcus Johansson som driver en stand-up-klubb som heter Oslipat. För att han är likadan. Liksom, ser ung ut hela tiden. Då blir man creepy när man blir gammal.
Du menar att jag kommer bli creepy?
Alltså, så att, ja, men det är det ödet som vi eventuellt delar båda två.
Ja, just det. Jag har inte tänkt på det.
Så att vi pikar nu helt enkelt.
Ja, men jag relaterar till de här tjejerna som går i... Du vet, de som är jättelånga och är sena i puberteten och mobbas i högstadiet för att de inte har stora bröst och hänger med det populära gänget. Och sen är det de tjejerna som blir fotomodeller när de...
Ett par år senare
för att de har det här exakta, tjusiga, långa, smala utseendet. Mm. Medan skönhetsdrottningarna bara kollapsar. Så jag har inbillat mig att jag var mer som dem. Men jag är mer som Ron Howard alltså. Det är ju kanske inte riktigt lika attraktivt.
Han gör ju bara filmer.
Det gör han. Jag tänkte mer på Tinder-läget här för Ron Howard.
Precis, men om man säger någonting om tidsandan så har jag fått en fråga från Mattias Svensson.
Ja.
Som är en gemensam kompis till oss.
Vår liberala kompis.
Ja, precis. Och han frågade så här. Han skrev till mig på Facebook. Be Fredrik göra en parallell mellan... polariseringen som råder i vår barndom mellan syntare och hårdrockare och det som råder i samhället idag då, rent politiskt. Där det då är så att fast på den tiden gällde ju någonting som betydde någonting.
Nu är jag extremt fördomsfull, men i så fall skulle jag ju kanske säga att Sverigedemokraterna är hårdrockare. Och nu får jag alla mina metal-kompisar över mig. Men om vi utgår från att Sweden Rock är representativt för hårdrocken, så kan man väl, och det äger rum i Sölvesborg, så kan man väl ganska lugnt säga att hårdrocken är mer SD än vad synten är. Trots att synten är den musikgenre som har haft massor av kopplingar till fascistisk estetik och ridstövlar och koppel och armbindlar. Men jag tänkt ganska mycket på det där. Jag har ju själv dragits väldigt ofta till den sortens estetik inom popmusik. Jag var, nu i söndags var jag såg, eller förra veckan såg jag Nitz Rebb inte mindre än 3 gånger. Mm. På scen hade de en hammare, en stjärna och ett stort kugghjul. Och det var fortfarande en ganska så här, attraktivt småfascistisk vibe över konserten.
Ja.
Och då tänkte jag på det att det där var ju, den estetiken var ju mer upphetsande förr, när det inte fanns ett rejält fascistiskt hot att behöva förhålla sig till. Mm. Då plötsligt fastnade skrattet i halsen lite grann. Det blir inte lika spännande på något vis. Men jag är ju sur för att det inte går att exploatera den fascistiska estetiken lika mycket som du gjorde förr. Jag tycker verkligen att det där är snyggt och elegant. Men sen fick jag en annan tankeställare när jag pratade med min kompis som heter Carolina. Vi brukar gå på Laibach-konserter tillsammans. Det slovenska bandet Laibach.
Ja.
Hon går alltid dit i uniform och har en så här armbindel och koppel och ridstövlar och ser otroligt militär, skikt, sexig ut. Och jag minns att jag frågade henne, men vilken är egentligen den snyggaste uniformen du har? Är det någon gammal liksom, tysk uniform från 30-talet? Och hon berättade då att den uniform som jag uppfattade som allra mest totalitär, den har de köpt på H&M. För det verkliga, det verkligt genuina är inte så snyggt.
Okay, vilken alltså, besvikelse.
Det verkligen genuint totalitära, de faktiska gamla plaggen är inte lika fina som den bild av det du skapar i huvudet själv.
Mm. Så, det är så perverst att du skapar en så exceptionellt hög estetiskt ideal i huvudet om en gammal fascistisk idiot.
Jo, jag vet.
Säger vad man vill om han Hitler. Alltså,
okay, det här är då vad man skulle kunna kalla problematiskt kanske att prata om. Mm. Men jag är ju oroad av fascism. Jag menar, jag kom ut som socialdemokrat i höstas.
Jag hör någonting om det. Jag har inte
du har vägrat ta in det. Du har läst det.
Ja, men du är en ofrivillig socialdemokrat på något sätt.
Jag är en djupt plågad socialdemokrat. De gjorde på DN har en after work klubb där de visade det politiska spektrat inom socialdemokratin där Göran Greider låg allra längst till vänster och jag låg allra längst till höger. Men det bar mig emot, men jag litade inte på Annie Lööf. Hennes största idol är Margaret Thatcher.
Ja.
Och jag tänkte att om Margaret Thatcher, förr eller senare kommer Annie Lööf att tänka, ja men Margaret Thatcher kunde ändå dricka te med Pinochet.
Ja.
Om hon kan göra det så borde jag i alla fall kunna hänga lite med Jimmy Åkesson. Det är väl lugnt. Och nu känner jag att jag har blivit lite motbevisad faktiskt av Annie Lööf de senaste veckorna. Och jag tycker att Socialdemokraterna inte alls har visat henne den respekt hon förtjänar för att faktiskt ha vänt alliansen ryggen. Utan jag är en besviken socialdemokrat. Jag är stolt men inte nöjd, som Göran Persson uttryckte det. Och jag är också oerhört upprörd.
Ska du skriva det i din Tinder-bio då?
Stolt men inte nöjd.
Missnöjd. Plågad socialdemokrat.
Plågad, estetiskt utmanad socialdemokrat. Men det är en annan grej som stör mig också i det här rökförbudet på uteserveringar. Inte för att det skulle vara lika viktigt. Men jag tänker så här, efter allt jag har gjort för socialdemokratin. De pratade om Strage-effekten i samband med valet. Alltså borgerliga väljare som gick över till sossarna. De pratade om en Strage-effekt. Efter allt jag har gjort för den svenska socialdemokratin. Ja. Kan de inte bara hoppa över det här rökförbudet på uteserveringar? Kan de inte bara säga, okej, vi låter Fredrik ha den här grejen. Jag är inte ens rökare själv.
Men det är sagt, du röker inte.
Jag röker inte själv, men jag uppskattar verkligen folk som sitter och röker på uteserveringar. För jag tycker att det är vackert, jag tycker att det är elegant.
Mm.
Och jag avskyr liksom den här fitnessfräscha, cyklande,
ja, men det är
små fascistiska hälsoideologin som jag tycker styr Sverige. Den irriterar mig. Och
preach.
Tack.
Alltså, det är en frireligiöst präglad hälsohållning som är äppelkäck.
Det är skogsmulle all over again.
Ja, men det är någonting att vara ute. Alltså, det är någonting som är ohälsosamt med hälsokulturen. För att det känns som att man måste kompensera den livsstilen med att typ knalla runt med en squash i röven eller någonting sånt. Bara för att väga upp det här självbedrägeriet. Att ingenting får lov att ha smuts under naglarna eller vara lite edgy. Utan nu ska vi minst bara leva i ett slags perfekt limbo här där vi dricker lagom mycket alkohol och aldrig gör någonting random överhuvudtaget.
Sen har jag en stor respekt för socialdemokratin som liksom, jag menar, Sverige har ändå ett socialdemokratiskt statsskick, mer eller mindre.
Det får man konstatera.
När vi gifte oss så var det väldigt viktigt för oss att ha en socialdemokratisk vigselförrättare.
Ja, nu tror jag att du pratade om dig och socialdemokratin.
Nej, med fru och jag. För någonstans socialdemokratin symboliserar makt, lite ungefär som Gud symboliserar makt. Och jag var bara rädd att om man blir vigd av en centerpartist så är det inte på riktigt. Det är lite som att köpa vigselringarna på Buttricks. Det är inte the real deal. Men vi vigdes av en socialdemokrat och sen röstade vi bort dem.
Ja, alltså, jag har ju inte det problemet eftersom min pappa är präst. Så att min far vigde ju.
Han vigde er, vad fint.
Ja, precis. Ja. Så viger pappa och som det som är präst. Då är det på riktigt.
Du röstade inte bort dem i kyrkovalet sen eller något liknande? Nej.
Ni behövde inte det. Alltså, eftersom ditt parti tog över hela kyrkan så att det skaver inom delar av kyrkligheten.
Sen frågade en av mina vänner, frågade Fredrik, om du inte hade skrivit om det, hade du ändå röstat på Socialdemokraterna? Och det är en väldigt bra fråga, för ofta så gör jag saker för att kunna skriva om det.
Mm.
Och jag är faktiskt osäker på det. Jag vet inte, jag var ju medveten om att den här texten skulle bli väldigt läst, och det blev den mest lästa texten jag har gjort. Men återigen, jag känner mig lite smutsig.
Ja, man gör ofta det.
Sen är det inte så att jag röstade på Socialdemokraterna i kommunalvalet eller landstingsvalet, men det är en annan fråga. Jag har fått väldigt många lukrativa gig på sossefester också. Och jag odlar, jag koketterar gärna med min arbetarklassbakgrund.
Ja, okej, vi går vidare.
Tack!
jag har, helt ärligt, innan, Jana, har du många frågor som är uppbackade där eller ska jag gå vidare med mina här? Ja, men jag kör mina först för att jag vill verkligen fråga om det här. Du har ganska många brev som du skriver till Jesus och till Gud. Är du en existentiellt grubblande person?
Nej, men jag gillar verkligen religiös mytologi och jag gillar att läsa om Jesus och jag gillar just livsåskådningsfrågor tycker jag kan vara fascinerande. Fast jag går sällan runt och grunnar så mycket över dem själv. Utan jag antar att jag gillar att föra ihop den sortens mytologi med popkultur. Jag tycker att det blir kul då när man funderar på hur Kurt Cobain träffar Biggie Smalls och Michael Jackson i helvetet. Mm. Hur går det, vad säger de till varandra då? Jag gillar att...
Alla hamnar i helvetet.
Ja, jag gjorde en... Alltså South Park egentligen min stora inspirationskälla. Och jag gjorde en text där Kurt Cobain och Michael Jackson och Biggie Smalls, alla tre är väldigt upprörda över vad deras döttrar skriver på Twitter.
Just det.
För alla tre har döttrar som twittrar, ja. På riktigt. Och,
har hon tatuerat insidan av underläppen?
Biggie Smalls dotter. Ja, det har hon.
Gör folk det nu för tiden? Tatuera insidan av, alltså slemhinnorna?
Absolut. Det är ändå inte det mest extrema. Det mest extrema är att tatuera ögongloben. Det är ju riktigt hårt.
Ja, eller insidan av
en kroppsäkning. Det gör ju fruktansvärt ont att tatuera insidan av underläppen.
Ja, precis. Jag måste, det är en ren macho-grej. Ja. Liksom. Så mycket älskade hon idén om sin pappa.
Men så det skrev jag om, hur de tjafsar med varandra. Och Michael Jackson är sur på Kurt Cobain för att...
Han förleder.
Ja, men för att Paris Jackson är stort Nirvana-fan och citerar honom hela tiden.
Ja, just det.
Och Kurt Cobain är sur på Biggie Smalls för att hans dotter... För att Cobains dotter... hela tiden citerar massa gamla gangsterrap-låtar. Mm. Eller Tupac var det förresten. Tupac, Michael Jackson, Biggie Smalls och Kurt Cobain i helvetet. Sen skrev jag också en text om himlen där den självmordsbombaren från Tranå som sprängde sig själv på Drottninggatan i Stockholm för några år sedan kommer till himlen som visar sig vara en stor resortanläggning som heter Best Western Hotel Himlen. Och han kommer till sitt rum som är fint men inte speciellt stort. Han blir besviken på att det är ganska litet rum. Och så måste han dela det med 72 oskulder. Som han då har tilldelats enligt med sin tro. Ja. Och alla de här 72 oskulderna är jätte irriterande fjortisar. Och han förklarar att det här är sharia-lag som gäller men de lyssnar inte. Så han ringer till receptionen och ber för att prata med Gud för att komma därifrån. Så hela... Den texten är ett samtal mellan terroristen från Tranås och Gud. Den texten vägrade DN att trycka för att de var rädda att det skulle bli någon typ av Lars Vilks-effekt. Mm. Och det kan jag förstå, för det kanske var lite too soon. Det hade bara gått en vecka efter terrordådet. Så, men ja. Den är med i boken.
Ja, den är med i boken och den är rolig. Och du har även ett brev till Jesus. Nu låter som jag bara gör reklam på din bok, men jag vill verkligen prata om det för att jag tycker att du har, texterna är roliga. Du pratar med Jesus om hans följartal. Du vill bara ha 12 liksom. Och nu följer alla dina konton. Och det räknar ändå bara upp till ungefär 2 miljoner. Medan Justin Bieber har 70 miljoner.
Exakt, Jesus är inte så stor på Twitter.
Jesus är inte så stor på Twitter, exakt. Det fick mig att tänka på Jesus Christ Superstar. Om du minns filmen då.
Ah.
Från 70-talet. Kommer du ihåg den?
Why did you choose such a backwards... Time exactly. In such a strange land.
Israel BC had no mass communication.
Just det. Men det var delvis inspirerat av den. Absolut.
Ja, du tycker om den också.
Jag älskar den filmen. Jag älskar Laibach gjort en fantastisk cover av den låten Jesus Christ Superstar.
Just det, den är på NATO-plattan.
Ja, den som kom efter. Som jag tror heter Jesus Christ Superstar.
Okej, ja. Du som har bättre
koll. Jag är... När det gäller religion så har jag ofta tänkt på det. Jag dejtade en judinna under större delen av 90-talet och gick i synagogan. Och jag gillade judendomen för att det är den enda av de stora världsreligionerna som de vill inte bli fler. Utan det är som en lätt elitistisk medlemsklubb. Och även om du lyckas ta dig in, även om du konverterar som den svenska författaren Lars Gustafsson gjorde, så du är ändå inte the real deal. Du är ändå inte riktigt med i gänget. Jag tycker den elitismen, jag blir som Groucho Marx, att jag skulle aldrig vilja vara med i en klubb som vill ha mig som medlem.
Men det,
så
det är ju...
så jag blev väldigt smickrad när folk på Flashback skrev om att jag var... att jag hängde i någon sorts judisk konspiration uppe i DN, att det var liksom jag och Petr Volodarski som var de här judarna som styrde mediasverige. Och jag är inte judisk, tyvärr, men jag älskar Sarah Silverman och Beastie Boys.
Låt oss säga så här, att från vårt perspektiv som vi delar i det här fallet, så har ju den judiska communityn varit ovärderlig i medieproduktionssegmentet. Om det inte hade varit för Seinfeld och Curb Your Enthusiasm och en uppsjö grejer, så hade vi fortfarande varit kvar på Cosby Show-nivå.
Cosby Show funkar inte riktigt att titta på längre. Det är något med en serien som är inte lika kul längre.
Alltså, det här leder mig egentligen till så här en slags liten slutknorr, ett litet samtal som jag vill ha, ja, om framtidskultur. Jag tänker, du har varit med så länge, du har gjort en resa från egentligen att arbeta i ett analogt paradigm. Genom digitaliseringen blir uppburen, nu jobbar du med, du kan ganska mycket välja hur du vill uttrycka dig. Har du i ljuset av din erfarenhet några spaningar på vad tror du framtiden har i sitt sköte? För vad kommer folk att konsumera för typ av grejer framöver? Och hur?
Jag är faktiskt ganska kass på att göra förutsägelser. Något som podcasts hade jag aldrig kunnat föreställa mig skulle bli stort. Mm. Folk sitter och lyssnar på långa samtal. Mm. Och jag menar, podcasts motbevisar ju allt prat om fragmentariseringen av mediekonsumtionen. Att vi kan inte ta till oss längre resonemang. Vi kan inte läsa långa texter. Så jag har ingen aning, men jag hoppas att långa texter får ett uppsving och att vi... kanske när vi lämnar mobiltelefonen som primär källa för mediekonsumtion och istället får text projicerat på en kontaktlins eller någonting, att det händer någonting då, att vi blir mindre disträ på det sätt som vi är när vi sitter och knappar på en mobiltelefon. Mm. Det kan jag tänka mig. Sen hoppas jag att syntbandet Kite blir väldigt stora äntligen. Det är på tiden. De har hållit på i 10 år. De har aldrig blivit speciellt uppmärksammade förutom av mig egentligen. Nu tog de en paus under ett år för att sångaren var utbränd. Och nu plötsligt så släppte de biljetterna till 3 comeback-spelningar i mars. Och sålde slut med biljetterna på bara några sekunder. Ja. Så det vore kul om Kite blev världens största popband.
Det är en framtidsspaning så god som något.
Nej, det är en förhoppning.
Låt oss säga att det är en förhoppning, ja. Precis. Jag har en fråga till. Och det är... en anteckning jag har är så här, hive mind. Och hive mind, det är ju som internet och en hopkoppling. Man får föreställa sig så att inom en ganska snar framtid så är det ställt utom allt tvivel att avståndet mellan ditt och mitt nervsystem och internet kommer att så här bli väldigt, väldigt litet. Jag menar, allting går i den riktningen. Om man jämför så när du började med att göra research på pop, liksom, på något sätt så var ju det arbetet betingade ett värde i att kunna ha access till information. Om vi ser en framtid som kommer att finnas nu inom ganska snar framtid, liksom, då kommer alla att veta nästan allting. Hur tror du att det kommer påverka samtal? Liksom, hur folk skapar material, hur du skapar texter av den här typen?
Jag vet inte om det måste ha en stor betydelse. Allt handlar om hur man väljer att använda det. Och framförallt måste man kunna sovra i det här informationsflödet. Mm. Det är ju källkritik i någonting som borde vara ett grundämne i skolan. Det har vi fått många exempel på de senaste åren. Mm. Och så länge vi inte kan sålla i materialet så är egentligen hela informationsmängden ganska meningslös. Det blir som Lennart Persson som vi pratade om förut, musikjournalist och skivaffärsägare i Malmö. En gång berättade han att någon hade kommit till honom och visat en iPod och sa, titta, den här iPoden, här kan du lagra 50 000 låtar. Och Lennart tittar på honom och säger, aha, och vad ska du göra med dem? När ska du lyssna på dem? Hur ska du ta del av det här? Mm. Det är det som är det viktiga. Vad väljer du att göra? Hur utnyttjar du det? Så, samtidigt, om du är direkt uppkopplad på nätet, så gör ju det att kommer människans eget minne att försämras? Och kan vi då betrakta det som en del, är det nästa evolutionssteg egentligen? Mm. För enligt den liksom gamla evolutionen så har den har ju i princip upphört, eller nu vet jag inte exakt vad jag pratar om, men jag kan föreställa mig att det här survival of the fittest inte riktigt funkar likadant nu som det gjorde på 1300-talet. Eller ännu längre tillbaka i historien, att vi inte förändras lika mycket biologiskt.
Det just 1300-talet.
Jag drog bara till med någonting. Ja, men det var ändå lite pest. 1200-talet. Ja, men det var ändå pest och digg idag. Ja, så, men nu så här, hur slår liksom det biologiska urvalet nu? Mm. Och det kanske är så att tekniken är nästa steg i evolutionen. Mm. Att vi kommer att betrakta internet som en del av kroppen.
Precis. Det är helt rimligt.
Och det tycker jag är väldigt intressant.
Men jag menar, du har konsumerat den typen av liksom populärkultur som Akira och de tidiga. Så här,
verkligen, jag är ju gammal syntare, så hela man-machine-idealet som Kraftwerk stod för ju, tycker jag är superfascinerande. Sen har ju då tyvärr framtiden inte blivit så synligt teknologisk som jag hade hoppats.
Nej.
Och det är något jag kan sakna. Jag älskar ju Blade Runner, och nästa år är ju 2019.
Är det då den utspelar sig?
Blade Runner utspelar sig 2019. I Los Angeles.
Ja, det var ju ändå offensivt rent kronologiskt att tänka att det skulle bli så stor skillnad.
Och jag blir så, jag menar flykten från New York i 1997. Så jag blir så glad när jag hamnar i en miljö som påminner lite grann om Blade Runner. Om jag hamnar på någon rökig bakgata med massa neonskyltar med japanska tecken och någon springer förbi i någon konstig plastklänning och har blonderat hår eller något, då får jag Blade Runner-vibbarna. Så är det uppföljaren.
Ja.
Jag älskar den filmen. Jag tyckte de fångar det här poetiska och drömska i den första perfekt.
Jag tyckte också om den. Det var svårt att släppa jämförelser med ursprungsfilmen.
Ja.
För att den måste betraktas som ett fristående konstverk. Men alltså hur fotot gjort är helt unikt. Alltså den här proteinfarmen som finns ute i öknen.
Ja, det är tjusigt.
Alltså det är så jäkla coolt. Jag vill inte ens använda sådana där ord som att cinematografi och sånt. Den är cool hela vägen. Det är kul att vi delar en transhumanistisk...
Transhumanismen? Det är en härlig ideologi, antar jag.
Choke me up.
Alltså. Jag kanske inte bara är socialdemokrat, jag kanske är transhumanist.
Så finns det inte ett sånt underförbund inom socialdemokratin?
Det transhumanistiska socialdemokratiska förbundet.
Förbundet. Jana, vi måste strax runda av, men jag tänker att ska vi spela in ett par frågor till från folk?
Jag skulle kunna ta en sista summerande fråga här. Vad tror ni att 2018 kommer bli ihågkommet för? Vad var det bästa respektive sämsta under året?
Alla kategorier alltså. Ta en till, jag ska fundera på vad jag tycker, så kan vi se. Och du har ju en hel kö.
Jag kom på...
70-talsfrågan.
Ja, jag tror det.
Vad härligt, då betar vi av dem nu.
Mest underskattade 70-talsskivan tycker jag ändå är live-albumet som John Cale och Lou Reed gjorde med Nico på Le Bataclan-klubben i Paris, som numera är mer känd för terrordådet, men de Velvet Underground återförenades på Bataclan i Paris och gjorde en live-skiva som är alldeles, alldeles fantastisk. Den är väldigt underskattad.
Och vad heter den skivan?
Den heter bara Live at Bataclan.
Okej. Okay. Vi försöker gräva fram den och lägga den i kommentarvideon.
Annars så... Det kanske borde vara helt okänt. Vänta,
nej, men nu har du svarat på 70-talet.
Okej, okej.
Nu måste vi då...
2018?
Ja, bäst och sämst. Alltså det är svårt att göra det här på skjutjärn så att man är färgad av det som är så här recent. Jag menar, det är ju deppigt för oss som bor här i Malmö att det var en snubbe som avrättades 8:30 på morgonen här inne i city häromdagen. Alltså det är rätt högt upp på listan över så här riktigt dåliga grejer om man är malmöit.
Nu tänker jag mer popkultur helt enkelt, tror jag. Om det är okej.
Okay. Ja, alltså, ja, det är helt öppet.
Det bästa popkulturella som jag var med om 2018 är nog det nya bandet Junior Brielle från Brunflo utanför Östersund som släppte en fantastisk EP, EPen Blod. Där finns en låt som heter Dovas som enligt Spotify den låt jag lyssnat på flest gånger i år. Dovas är en referens till det klassiska sunkhaket i Stockholm. De gör... Det är ganska kantigt. Men lite mer...
Gnälligt då?
Nej, inte gnälligt. Mer tonårskantigt. Mer stöddigt och Oasis/Strokes-aktigt. Rent musikaliskt låter det mer som Little Jinder faktiskt. Mm. Och de ser alldeles bedårande ut, de här två bröderna också. Väldigt, väldigt söta/sexiga. Det sämsta är nog att jag brände 1400 kronor på biljetter till Melodifestivalfinalen till mig och min dotter. Och satt väldigt långt fram, men såg nästan ingenting på grund av en stor kamera. Så jag kan verkligen avråda folk från att köpa biljetter till golvet i alla fall, om man ska gå på Melodifestivalen. Hon fick det i julklapp i fjol. Så jag gick på Melodifestivalen.
Såg inte hon heller?
Nej, hon såg inte heller speciellt mycket. Så det var verkligen bortkastade pengar. Mm.
Det här får man anföra ändå, det var ju en anekdotisk grej så till vidare att ni hamnade bakom en kamera.
Jo, jag vet.
Man kan ju inte slämma hela Melodifestivalen för...
Det var ju inte så bra heller. jag har synpunkter på låtarna som tävlade i Melodifestivalen, ja, kan man säga. Okej, det är ju en tråkig grej att såga, för det är ju så självklart att det kanske inte var så himla intressant. Men,
jag vill däremot bara göra en sista liten återkoppling till det här temat med liksom gnälliga män. Och det faktum...
Jag lät som en gnällig man just nu, eller hur? Det var därför du gjorde den återkopplingen. För jag sitter och gnäller på att vi inte såg tillräckligt bland Melodifestivalen.
Precis. Du får antingen gå vidare eller så köper vi lite bättre biljetter till nästa gång.
Jag tror inte att det blir bättre och bättre biljetter. Jag tror att det borde verkligen inte ha gått.
Nej,
det var ju frestat för Dolly Style tävlar nästa år.
Men gör de det?
Ja, de är med.
De är ju ditt typ favoritband.
De är inte mitt favoritband, men det är liksom min dotters grej att vi går och ser Dolly Style-konserter. Ja. Jag har till och med den här tatueringen med Dolly Style-loggan och hennes namn i.
Fy fan, är den riktig?
Ja, den är riktig. Visst är den fin?
Så jäkla snygg.
Jag gillar att den är så här väldigt starka färger. Ja. Så vi älskar Dolly Style och vi funderar på att åka och se dem i Leksand i den deltävlingen. Men tydligen så har SVT... bokat upp alla hotell, så det finns inga hotellrum kvar i Leksand. Man måste bo en lång bit utanför Leksand och sen då bussas in för att se det här.
Hur en RV?
Vad är en RV för något?
Recreational vehicle, sånt som amerikanerna har. En sån här stor liksom, husbuss.
Det är frestande.
Men... Och sen ta med dig några av hennes kompisar så de kan få ha en sån upplevelse för barnen.
Jag tror att jag måste DJa på lite fler socialdemokratiska partikonvent för att få pengar till denna RV.
Du kan hyra. Jag behöver inte köpa den. De är ganska... Det gör, men du kan ju...
Jag kanske kan klistra fast så här sossrosor och skriva stolt men nöjd på sidorna så kan jag komma rulla ner den här.
Fredrik, det är dags för oss att börja runda av. Men det här har varit ett jätteroligt samtal för mig. Jag vill passa på att...
Det har varit en fantastisk dag. Malmö har levt upp till alla mina förväntningar.
Och berätta varför till tittarna.
Ja, men först har jag etablerat champagne med dig i parken. Och sen när vi gick därifrån så hittade jag 500 kronor på gatan.
Det är sant. Han hittade en 500 kronor.
Verkligen. Men jag har precis faktiskt swishat 500 kronor till en organisation som hjälper hemlösa här i Malmö. Så känn på det som godhetssignalering. Alla PK-kritiker som tittar på det här.
Ja, precis.
Skål.
Skål för att du hjälper folk som har det svårt i Malmö. Fredrik, jättekul att få snacka med dig.
Tack.
Och Fredriks bok är superrolig och det här säger jag helt utan att ha något annat intresse än att folk ska läsa roliga grejer. Tack så mycket. Det här var säsongsavslutningen av champagne med Henrik. Men vi kommer tillbaks redan i slutet av januari nästa år. Ni får gärna skriva till mig om det är så att ni har förslag på gäster eller olika grejer som ni vill att vi ska prata om. Och möjligen så kommer vi att göra en special årskrönika någon gång i december om vi har tid. Pinga mig om ni tycker att det låter som en kul idé. Annars så tackar jag och Fredrik Strage för oss.
God jul!
God jul och ha en trevlig Lucia-kväll.
Vet du vem jag skulle vilja se?